One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Special, special, specialistona, baby. Specialistona, baby. Så jäkla bra.
Hej och välkomna till Specialisterna podcast. Ett litet specialavsnitt skulle man kunna säga. För jag sitter här, inte själv, men jag sitter inte med Simon och jag sitter inte med Albin. För Simon är i New York. Jag ska åka och möta upp honom i New York om bara några timmar. Eller ja, imorgon åker jag. Och Albin är i Paris med sin älskade flickvän. Och därför så sitter jag här tillsammans med Arman Reinsson.
Hallå, hallå!
Hallå, välkommen!
Hej, tack så mycket!
Du gästar friskt i Simon Gärdenfors podcast nu för tiden. Du var med då i senaste avsnittet av Simons podd Arkivsamtal.
Det stämmer.
Och nu är du med i denna. Arman Reinsson, Sveriges orangeaste rövhål.
Ja, ja.
Det är riktigt så, ja. Orange. Nej, men välkommen ska du... Välkommen ska du vara.
Det är det jag är känd för.
Mm. Ja, men jag tänkte, Simon började något avsnitt nyligen med att han hade ett blödande rövhål. Så då tänkte jag, då gör jag min variant som blev då ett orange rövhål.
Ja.
En rolig bild tycker jag.
Trump-rövhål.
Ja. Han är ju ett rövhål, Trump,
ja, det är
så det här var egentligen satir som jag sysslar med nu. Mm. Välkomna ska ni vara, alla ni lyssnar också. Tack för att ni har hängt med oss hela vägen hit. Jag tänkte, när vi satt och soundcheckade lite så kom vi på en karaktär som jag tänkte köra. Eller det var ingen karaktär då, men...
Nej, det blev det.
Det blev en karaktär. Jag tänkte jag skulle döpa den karaktären, för vi pratade om Hacka Hackspett.
Ja.
Så sa du att...
Det var i soundchecken, så ville jag undvika att det blev hack i det. För att det blev det en gång när vi spelade in måndag.
Ja.
Och vi kunde inte släppa det avsnittet, för det hackade till med jämna mellanrum. Så att det var helt... Det var inte lyssningsbart.
Det var inte lyssningsbart. Så sa du, jag kollade så att det inte blev hack. Så sa jag Hacka Hackspett. Så sa du, honom minns man när man var från barndomen.
Ja.
Då var det bara massa Hacka Hackspett.
Hela tiden.
Ja, och då tänker jag att det här är då karaktären, mannen som har haft en helt vanlig barndom. Men där vissa saker har spelat en mycket större roll för honom. Han minns vissa saker som mycket större än vad de egentligen var. Så då är det den här karaktären då. Hacka Hackspett. Honom minns man, det var ju när man var liten, Hacka Hackspett. Allt skulle vara Hacka Hackspett. Det var Hacka Hackspett t-shirt. Man tittade på Hacka Hackspett. Man skulle ha alla Hacka Hackspett-gubbar.
Planscher på väggarna.
Ja, Hacka Hackspett-planscher. Vad var det med? Och det var
Hacka Hackspett pocket.
Ja, det var Hacka Hackspett kort också. Man bytte Hacka Hackspett kort med varandra. Det minns man, Hacka Hackspett. Det var det coolaste man kunde. Det blev en blandning av hockeykort,
Kalanka
och och Turtles-gubbar och så tänker jag. Mm. Att, men han minns som att allt det var hack i hackspett.
Ja. Här är en bild på, här är plansch på en lättklädd hack i hackspett på väggen.
I tonåren.
Ja.
Ja. Ska ju snart ut på turné.
Oh yeah.
Hur går det ihop med din psykiska ohälsa? Jag lyssnade på det arkivsamtalavsnittet som du var med i när Simon pressade dig på din psykiska ohälsa. Ja. Det var väldigt kul. Så, så jag tänkte jag bara hoppar rakt in på det. Ja. Men det funkar med den psykiska ohälsan.
Ja, det funkar. Mm. Det, eller vi får se hur det funkar där.
Ja.
Man kanske hamnar i en psykos.
Ja.
För det är allt som har med psykisk ohälsa att göra är man drabbad av, om man är drabbad av någonting.
Ja. Men du har, ni som inte hörde arkivsamtal, då har du ADD och psykisk ohälsa.
Ja. Jo, men psykisk ohälsa är ju ett väldigt brett begrepp, och jag tror framförallt att jag drabbades av det i samband med att jag blev utbränd.
Mm.
Då blir man lite konstig i huvudet av det.
Ja, på huvudet blev det också lite konstigt.
Just det.
Du tappar hår
fläckvis
så det ser ut som en jordglob ungefär.
Ja. Ja, att det ser ut som att det kunde vara något parallellt universum eller någon annan planet, kartan på den som...
Jag var ju rätt... alltså vi umgicks ju väldigt mycket under den perioden.
Ja.
Och man var ju lite orolig över det då. Hur ser du tillbaks på den perioden med då när du inte hade hår? Eller du hade ju hår fläckvis.
Ja.
Hår. Ja. Vi kan också bara klippa bort om du känner att...
Nej, det är inga problem. Ja. Nej, men jag minns tillbaka på det som... alltså jag förstår att jag fattade ju inte det själv liksom, hur allvarligt det var. Jag minns att du reagerade så starkt på det, för du brukar vara ganska obekymrad om folks psykiska hälsa.
Ja. Jo, jag är ju av den generationen, är fel att säga, men det finns ju en...
Av den samhällsklassen
som tycker att psykisk ohälsa är trams. Som tycker att man bara ska skärpa sig.
Ja.
Att mina bästa råd brukar vara ta dig i kragen, skärp dig.
Ja, men jag brukar tänka så själv. Alltså, som nu i morse så vaknade jag upp och var lite deppig och hade lite så här små ångest. Och jag fattar inte riktigt vad jag hade ångest över.
Ja.
Och sen tänkte jag kanske bara ska skärpa mig.
Mm.
Så jag tror det funkar till en viss del att bara skärpa sig.
Ja. Jo, alltså för det, ett problem kan ju kanske vara om man romantiserar det för mycket och gillar det lite för mycket. Alltså myten om den...
Känner sig speciell och märkvärdig.
Ja, precis. Nej, men jag tycker, det finns ju en sån konstnärsmyt liksom, att man ska vara lite plågad.
Ja.
Eller myt är det kanske inte, men att det liksom... Det finns ju något romantiskt över det.
Någon kliché är det också.
Ja, en kliché kanske är mer rätt ord. Ja. Och så på ett sätt, för jag hörde han, regissören Paul Thomas Anderson, som är en av mina favoritfilmregissörer.
Ja.
Min favoritfilmproducent är Harvey Weinstein.
Ja, det är det.
Ja, fast inte för filmerna, utan det är mer bara hans övriga beteende. Men han har gjort Boogie Nights och Magnolia och There Will Be Blood och så vidare och så vidare. Han sa, jag vet att jag kollar på mycket så extra material och kommentatorspår och sånt.
Ja.
Jag tror det heter kommentatorspåret av Boogie Nights, som för övrigt är nu, ja, det måste vara det bästa kommentatorspåret någonsin.
Ja.
Han sitter, är lite full. Man får också tänka på den tiden, alltså det var innan poddar och sånt.
Ja.
Då, för er som inte liksom känner till det, var alltså kommentatorspår kom med Laserdisc egentligen, men blev stort med DVD. Och det var att regissören helt enkelt satt och pratade samtidigt som filmen rullade liksom. Och då kunde man välja att ha kommentatorspår igång, så det var ju någon form av tidig version av podd. Och han sitter då lite småfull. Idag är man ju van vid kanske att det, liksom, det kan man ju bara hitta någon podd som heter Drunk Talk och lyssna på, men där var det ju speciellt. Och han sitter och han börjar böla vid något tillfälle och sånt. Men där säger han också det här, han pratar om psykisk ohälsa. Då säger han det att han tror, men han säger att han tror att att det kan vara positivt att romantisera sin depression, för att det är ett sätt att liksom inte känna sig helt värdelös liksom. Att man försöker se det coola i det.
Just det.
Så gör ju jag lite mer alltså med min liksom med min kliniska depression att jag tänker liksom så här, jag tänker att det är lite coolt att ha en klinisk depression. Då är det ju inte, och sen, det är ju en klinisk depression på det så sätt att jag har inte fått diagnosen klinisk depression. Men så då försöker jag romantisera det lite, att det är lite coolt att bara tappa allting och liksom supa för mycket och så här, röka för mycket cigaretter och inte ha rena kläder.
Vansköta sin hygien.
Ja. Att liksom bara under en period se ut som en slusk. För sen så hjälper det ju en att, eller för då känns det lite lättare då att hantera den perioden. För att jag blir i varje fall inte lika liksom, jag blir inte lika arg på mig själv eller så här. Då kanske man inte sjunker lika djupt.
Just det.
Så tänker jag.
Ja.
Men tillbaks till dig. Hur gjorde du under din kliniska depression med
utbrändheten?
Utbrändheten.
Ja, jag minns inte riktigt så mycket vad jag gjorde. Jag sjukskrev mig väl lite.
Vi kan ju be lyssnarna att så här, nu har man med väldigt sällan och vi brukar be om jinglar.
Ja.
Antons kliniska depression, Simons personliga helvete, och så tror Albin har en som är bara Albins normala liv. Men du är med så pass sällan så det är kanske lite bortkastat att göra en jingle, men om det är någon som har tid över och vill slänga ihop en så kan vi ändå göra en för dig också som vi kan spela upp nästa gång du är med. Ja. Och då är det en Armans utbrändhet, för den heter.
Ja.
Då tänker jag, man har någon sång så här, Armans utbrändhet, och sen i slutet ska det komma så här eldflammor. Alltså att det bränd liksom.
Eller någon så här suck. Som att sista luften går ur bara.
Ja, just. Jo, en suck och sen eldflammor då.
Ja.
Men då, jag kan sjunga Armans utbrändhet och så jag sjunger melodin och så i slutet kommer du in ungefär som du vet Looney Tunes, de här What's up, Doc? Ja. Att de har en liten sån tag att den kommer du in och säger vad känner man när man är utbränd så här, en kort catchy det är hopplöst eller något sånt kanske. Ska vi testa och säga
jag är så slut.
jag är så slut, kommer du in som tag och sen så kommer det en suck och eld då. Så om det är någon som orkar så får ni gärna göra den. Vi kan ju spela upp den kanske i nästa avsnitt utan dig.
Bara diskutera min utbrändhet i 3 minuter i min frånvaro.
Men då är det så här. Då kommer den här, så det här kan ni använda till gingen sen då. Och då är du beredd då, Arman?
Ja.
Arman är utbränd. Han är riktigt utbränd. Nej, det blir för likt någon annan. Ska vi se hur det kommer. Arman är utbränd. Ja, Arman är utbränd. Han tappade sitt hår. Han återfår det ej. För Arman, ja, Arman är utbränd.
Åh, jag är helt slut.
Skitbra. Den stämmer inte riktigt. Du fick ju tillbaka ditt hår också. Ja. Så att det...
Men det är ju en tillbakablick.
Ja, just det.
När det bara fortsatte, de här fläckarna bara fortsatte
bara växte. Ja, just det.
Och när det till slut var mer kala fläckar än hår.
Ja, när det kändes som att du aldrig skulle återfå det.
Ja. När jag hade börjat räkna med att okej, nu kommer jag tappa allt hår och ögonbryn och allting. Och få vänja mig vid att det är så jag ser ut.
Ja. Jag tycker att den här hade soundet lite så här... 50, lite så Edvard Persson 50-tals, en liten vit kanin och Kalle på Spången-aktigt sound. Så det kan man ju, om man vill göra så kan man ju inspireras av det. Den är ju lite åt det hållet. Ni kan få den till Mata Grisen. Du har ju en annan podd, eller du har en egen podd som heter Mata Grisen som du har tillsammans med Kim Malmqvist som då går under rappnamnet Hyper.
Hyper.
Ja.
A.k.a. hyperaktivt barn.
Ja. Kom vi till hur du... Nej, just det.
Jag tog mig ur.
Hur det, ja, dels hur du ser på den perioden idag.
Ja.
Eller så, när du blickar tillbaks på... Du han bara börja, sen börjar avbryta med någon jingle.
Nej, men jag minns inte riktigt hur jag tog mig ur det. Jag tog lite så här sjukskrivning, halvtidssjukskrivning och 25% sjukskrivning sen. Och sen sa jag upp mig från jobbet i slut. Och tänkte, nej, nu ska jag syssla med poddar och humor och sånt istället.
Mm.
Så det var väl min lösning till slut.
Ja, och du har väl blivit betydligt bättre då.
Det är bara man super och knarkar mycket mer då.
Ja, jo, i branschen. Det till ingår ju i branschen.
Ja.
Ja.
Ja, men då så.
Ja. Hon körde lite breakout. Det känns lugnt så. Det
är,
ja, för du vet, vi kan bara fortsätta med något helt annat.
Ja, om du säger att jag börjar tappa hår så kanske du kan bromsa lite.
Ja. Nej, men jag är inte helt bekväm. För att under den perioden så det var inte helt lätt att prata. Det pratade ni lite om i arkivsamtal också. Om det här att alltså jag känner igen mig i det här att man inte pratar känslor så mycket. Så att jag går, tippar lite på tå. Det är därför jag så här, det var två gånger nu har jag sagt så här, är det okej att vi pratar om det? För jag vet inte, alltså så är inte helt säker på om det...
Jag har väl distanserat mig från det tillräckligt nu. Och sen så är det klart att man är lite mer i riskzonen att falla dit igen.
Ja.
Och jag känner väl att jag har typ lite reducerad kapacitet.
Ja.
Sen dess.
Ja, men har
det
du...
kan också bara vara att jag börjar bli gammal.
Jo, det
är det
kan...
som gör att min kapacitet reducerats.
Ja. Du har ju också ett fullt liv.
Ja.
Alltså du har ju förhållande, hundar och nu även då skola därpå. Så att det är liksom återhämtningen, om du då behöver liksom den här var i fred och återhämta det. Alltså, för jag har ju rätt så tomt innehållslöst liv. Att jag har ju liksom bara egentligen stand-upen och det. Ja, liksom egentligen bara det jag sysslar med. Det och sen kompisar. Men kompisar kan man ju vara lite mer slentrianakt. Ja. Alltså så att det är ju sällan någon liksom... Om man så här man har sagt vi på lördag går vi och dricker öl. Om man då sen på fredagen säger fan, jag hade glömt att vi skulle gå och dricka öl.
Ja.
Kan vi ta det en annan gång? Mm. Det är sällan man en kompis surar och liksom och man får höra för det i efterhand. Liksom. Men i förhållande så är det ju mer vanligt liksom att man får ta konsekvenserna av den typen av beteende. Så då måste man räcka till på alla håll och kanter lite.
Ja. Det viktiga är att man planerar in hela slappedagar.
Mm.
Problemet jag gör om och om igen är att jag bara så här bokar in fullt i mitt schema.
Mm.
Så att jag har konstant saker att göra. Aldrig hinner vila.
Mm.
Och jag har en tendens och både på mitt jobb då som jag hade som jag blev utbränd på och nu även när jag har sagt upp mig därifrån och sysslar med stand-up och poddar och plugg bara.
Så
blir det ändå att man fyller sina dagar hela tiden, varje dag.
Ja, precis. Ja, men det blir ju rätt mycket och jag, alltså så bara om man ska spela in poddar, man ska gå och testa stand-up.
Ja.
Alltså testa nytt material. Sen har man också gig som är inplanerade. Ibland är det någon turné.
Precis.
Och när man samlar ihop det så blir det rätt mycket.
Ja.
Fast man tänker inte på det.
Det är att ha typ två dagar i veckan när man inte gör ett jävla skit.
Ja, det borde man. Alltså det finns väl en anledning att man har det så i övrigt i samhället. Ja. Att man är helt ledig två dagar.
Ja.
Det är ju sällan man... det är ju arbetsnarkomaner och jobbar ju helger och sånt också.
Ja, de förstör för alla normala människor.
Ja. Nej, men undra... Men sen går det ju liksom, alltså även när man är ledig så tar man inte helt ledigt för man går ändå och tänker på skämt och antecknar och sådär. Men det är väl just när man börjar räkna det lite som, alltså jag tyckte det jobbigaste var när man börjar göra det inte bara för att det var kul utan också för att man måste.
Ja.
För innan var det ju liksom att om man gjorde en podd så var det ju för att man tyckte det var roligt att göra det.
Ja.
nu kan det ju vara lite så, oh, just det, måste göra den här idag. Den,
ja.
Och då är man lite ovan vid det, att känna.
Då är det perfekt att ha som kompis som mig som bara säger ja och fyller sitt schema.
Ja. Precis. Det var en sån situation idag där i och med att jag och Albin skulle egentligen ha spelat in den här när han var nere nu och körde stand-up i Malmö på underjord. Men så
då hittade du istället mig som också är nere.
Ja. Du är också nere. Ja. Så, så då, men då lyckades få det att gå ihop ändå.
Ja. Ja.
Men du, en annan anledning som är bra att du är med, det är att du ska ut på turné.
Ja.
Med Simon Chippen Svensson.
Precis. Tuff 2 heter den.
Mm.
Vill du att jag ska berätta om den?
Ja, jag hörde ju där återigen till arkivsamtal att du inte kände dig bekväm riktigt med att plugga.
Alltså, nej, jag är så dålig på det.
Ja. Och Simon lärde dig, eller så här, gav lite tips och tricks och sådär. Har du tagit åt dig av dem? Om du nu skulle få så här pluggade skamlöst.
Jag lär mig så jävla sakta. Men så jag behöver typ 10 sådana lektioner till.
Men om du tänker han, den här gamla tv-shop-reklamen med han superrent i kröken, Göteborgsgubben som säljer någon form av dammsugare med en stycken.
Ja.
Om du tänker att han ska sälja in föreställningen Tuff 2, hur skulle det kunna låta?
Nu drar jag och Simon Chippen Svensson ut på en stand-up-turné. Vi kommer till 10 olika städer runt om i Sverige. Det blir superrent i kröken. Jag vet inte på vilket sätt, men på något sätt så blir det superrent i kröken. Ni kommer skratta så förbannat mycket att det blir superrent i kröken.
Det är egentligen bara det han sa, superrent i kröken.
Enligt Albin så var det 2 olika tv-shop-reklamer han gjorde.
Ja, men han gjorde väl ett för ett medel som man, så fettavlösande medel i, som man hällde ner i vasken, va? Och det är väl där superrent i kröken kommer från.
Just det.
Ja. Eller?
Ja, jag tror det. Jag tror att det var det som var först. Och sen kom dammsugarmunstyckena och då lyckades han på något sätt skohorna in den frasen som han kände var så jävla bra.
Ja, men det är uppenbart att han har jobbat på sån marknad innan. Alltså att han
stått ute
på marknad som är, då skulle jag nog så här uppskatta den typen av liksom, alltså för då fattar man ju hans liksom engagemang, att han bara pratar, han babblar på och liksom har så här fraser som man märker är helt inövade och att han liksom så här, han kör 15 minuter och sen kommer han tillbaks till sitt vanliga eller sen kommer han tillbaks till början och så bara står han så på marknaden.
Ja.
Men det blir ju lite som när man ser så här Dramatenskådisar i liksom i svenska filmer.
Ja.
Att då liksom kör de sitt Dramaten skådespeleri fast i en sån diskbänks realistisk film liksom. Mm. Att det blir lite konstigt. Och så blir det ju på tv-shop också, att det är en annan teknik egentligen att stå på tv-shop i tv än att stå.
Men han är helt gapig som att han står på ett torg.
Och också att han ser så obehaglig och ful ut. Alltså.
Jag har ju faktiskt med en rutin om honom i Tuff 2.
Mm.
Så att
cirkeln är sluten.
Den är helt sluten.
Så då behöver man inte gå och säga Tuff 2 eftersom man har redan hört det bästa från Tuff 2. Men ni åkte ut först, åkte ni ut för ett år sedan med Tuff som nu kallas då Tuff 1 kanske.
Ja.
Och då var det Simon som var liksom, det var Simons soloturné och du var support.
Ja.
Du var väldigt ny komiker då.
Ja.
Sen har du ju utvecklat som fan mycket nytt material också.
Ja. Jag skulle också vilja säga att Simon är ganska generös som tar in mig där som liksom equal jämbördig komiker där.
Ja.
Det är lite generöst av honom och också tror jag att för att han är nybliven småbarnsfassa och kanske känner att han inte vill dra hela lasset själv.
Ja, precis.
Så det är bara tacka och ta emot och utnyttja det på bästa sätt.
Ja, ja men det är ju jag tyckte ju Tuff 1 var ju skitrolig. Jag tror det var alltså nog den föreställningen förra året som jag skrattade mest åt liksom, som jag tyckte var roligast av dem jag såg. Jag är rätt spänd på Tuff 2.
Ja, du missade smygpremiären på Balunsen för du var iväg då första kvällen.
Ja,
det gick svinbra där.
Ja.
kommer bli ännu bättre.
Mm. Ja, men det tror jag nog. Och för nu är ni då, nu är det en double act eller vad man ska kalla det, att ni, nu kör ni lika, liksom lika mycket båda två. Det, men det är ju också det här som vi pratade lite om, att den heter Tuff och att det är lite ironiskt för att Simon ser inte tuff, Simon Svensson, han ser inte tuff ut liksom.
Och han hade så här propellerkeps och riktig finger på planschen.
Men att det blir lite nu som att nu när du är med som ser tuff ut så blir det mer som att ni... Att,
det blir fjantigare.
Att
syftet med det är att jag ska komma ut i Sverige och säga hej, kolla på mig, jag är tuff! Det är så jag vill profilera mig som tuffing.
Du byter dialekt också.
Blir ännu mer invandrare automatiskt då.
Och det är därför det är bra att vi nu i två poddar pratar om din psykiska ohälsa så att folk förstår att det är fortfarande ironiskt. Ja. Man är inte tuff, han är en vek jävel. En vek, svag, mjukis. Du är också
patetisk.
En patetisk jävel som är rädd för väskor och sånt. Ja, men du har ju lyckats rätt bra med det, för att då hade du, våra andra podcast som vi har som heter Måndag, som jag har med Petrina och Johannes, där livepoddade vi i Göteborg för en vecka sedan. Och då var det ju att du hade sett en väska på tåget som bara stod obevakad och så var det arabisk text på den.
De hade misslyckats med bomben där, den detonerade aldrig.
Men då fick du oss att flytta oss från den vagnen och gå till en annan vagn. Och sen pratar vi om det i Måndag.
Ja.
Så där, att det känns nästan som att du då, för att jag vet att du har tänkt på det här med att ja, men jag, i och med att jag ser lite tuff ut och så heter den tuff, att det blir lite konstigt, fjantigt, det blir lite fjantigt. Men då är det nästan som att du har haft liksom en intensiv liksom propaganda eller alltså marknadsföring nu när du är med i olika poddar och bara framställer dig så otuff som möjligt. Ja. Så rädd.
Som ska börja lägga upp bilder på mina hundar på Instagram också i den.
Just det.
I det syftet.
Du har två otuffa hundar.
Ja.
Bella och Saga.
Ja,
okay, otuffa säger det snabbt.
Ja, ja. De är inte här för att försvara sig visserligen,
men
de lite är, av tanthundar.
Ja, det är ju tanthundar, ja. Små. Den ena ser lite så...
Så jag ska säga, jag har tanthundar. Jag är psykiskt labil och rädd för väskor.
Ja, så egentligen i Tuff 2 så är Simon Chippen Svensson den tuffa.
Ja, det är lite löjligt att han kallar det för tuff.
Ja.
Det är roligt att jag kallar det för tuff.
Ja.
Men
hur kom du ur den här utbrändheten? Du skärpte dig, det var så, ja.
Jag menar lite grann att skärpa sig.
Mm.
Var det?
Jo. Alltså det är lite den här klipp där jag skaffa ett jobb grejen.
Ja.
Alltså som för att, så brukar jag alltså
så gjorde det tvärtom.
Skaffa hår. Jag
skaffade
och så,
hår.
Så upp dig. Ja.
Det var min lösning.
Switcheroo. Så upp dig och skaffa hår. Ja.
Skaffa hår och se upp dig, det är mitt tips till alla.
Mm. Nej, men för då ja precis, man kan göra lite hur man vill där.
Ja.
Men det är lite den attityden då, klipp där, skaffa ett jobb attityden att
Nej, men också att man ska vara mycket snällare mot sig själv, alltså att man ska
det minns jag att jag tjatar på dig, var nu snäll.
Ja, det gör du fortfarande.
Ja, precis, ja. Att du är lite för hård mot dig själv.
Ja.
Och att du tackar, säger jag sällan nej till så, alltså du liksom...
Det känns mycket bättre att få sådana tips från dig som också är så här helt ur kontakt med ditt känsloliv.
Ja.
Det känns mycket mer trovärdigt när det kommer från dig, sådana saker.
Ja. En Simon som inte har någon...
Som bara bölar hela tiden, det är hans lösning på allt. Böla bort alla bekymmer.
Ja, nej, men jag lyssnade på den arkivsamtal, för då anklagade du Simon för att inte ha några känslor alls.
Just det.
Och det är ju rätt lustigt för att han har ju nog rätt bra kontakt med sina känslor. Ja. Men det är det som gör att sen är han ju då så...
Alltid neutraliserad.
Han är alltid neutral, ja precis. Ja. Så att man upplever det som att han inte... Och sen har han en liksom inte så här känslorister i rösten och så heller direkt.
Ja, just det.
Men man kan märka någon gång att han brusar upp liksom då är det ofta faktafel och sånt när man märker att oh, jävlar, han har ju ett känsloliv där inne.
Ja.
Ett exempel var någon som sa att det var en tjej på en riktigt störig tjej som sa att som, på någon pub liksom, som sa att Walt Disney var spion för Nazi-Tyskland eller något sånt.
Ja.
Och det är ett rykte liksom tydligen. Men Simon har ju då liksom både läst en jättetjock biografi om Walt Disney och sen läst på om det här ryktet och sånt. Ja. Och var det kommer från och så.
Ja.
Och då blev han ju fly förbannad alltså.
Fan vad det jag sa det. Ja. Alltså, det har varit roligt.
Ja. Han blev riktigt arg. Eller ja, alltså det var inte...
Började svinga.
Han blev inte våldsam. Nej, men man märkte att han det här liksom det här tryckte på hans...
Ja.
En knapp liksom i honom. Men så, men du har ju lite så samma att du kan ju också liksom få spel liksom.
Ja.
Att du är lugn och sen ja. Kan du få ett spel liksom.
Ja.
Ja. Men hur är det?
Flippa ut fullständigt.
Flippa ut, ja. Fast det kanske var mer för. Kanske.
Ja, jag tror det. Mm. Jag tror att jag har lärt mig hantera det lite bättre. Och framförallt har jag lärt mig att vänta med att flippa ut fullständigt. Mm. Tills jag vet att okej, nu är det safe. Nu har jag lagen på min sida här nu.
Ja.
Kan jag hävda självförsvar? Eller,
ja. Eller att det är din egen lägenhet. Inte, ja. Inte, så här, inte en ruta till en butik. Eller någonting. Ja. Jag krossade en gång en flaska när jag i tonåren.
Ja.
Så krossade jag en flaska in i en ruta. Jag har fortfarande ett ärr i handen, vilket var väldigt dumt för att jag var handbollsmålvakt. Så att det gjorde ju jätteont varje gång sen, även om det läkte av sig själv, det här ärret. Det är mitt i
handflatan.
Mitt i livslinjen, liksom, vilket är lite bekymrande. men det var, jag och min kompis Jerry hade supit oss alltså här, vi måste vara 14 eller något sånt, så hade vi varit i Köpenhamn av någon anledning och så hade vi då köpt en flaska vodka, en stor flaska vodka, varför man, men det var liksom det man gjorde då för att man kunde.
Mm. Hade ni tagit, då tog ni flygbåt över eller något sånt där antar
jag? Ja, katamaran skulle jag gissa, för det var innan bron.
Ja.
Och så, om vi hade varit där med skolan eller någonting sånt.
Ja.
Och så köpte man en sån för man kunde, men ingen av oss liksom drack ju jättemycket. Så vi hade ju liksom inte någon vidare erfarenhet av det. Och sen så la jag den i en låda under min säng. Sen så hade jag då föräldrafritt någon lång helg.
Ja.
Så då var Jerry över hos mig och vi drack, eller vi kollade på någon tv eller något sånt. Robinson, det var väl det man brukar. Men då sa vi, ska vi...
Hacka hackspett.
Ja, det var väl hacka hackspett som alltid annars. Det var faktiskt, ja, det var ju hacka hackspett när det kom.
Till och med när man drack en flaska vodka. Ja. Så.
Det var 10 hacka hackspett på en ö och de skulle rösta ut varandra. Men då så sa vi, ska vi dricka lite, ska vi testa det, vodkan liksom. Mm. Och då shottade vi ju den liksom, för det hade man ju sett på film att, liksom, att det var så man gjorde. Men
ja.
Det är ju rätt... Alltså det är väl ryssar liksom som tjottar ren vodka.
Ja.
Men det är inte, hör ju inte till vanligheterna att man sitter och tjottar ren vodka. Bara för skoj skull liksom. Men det gjorde vi då. Så tjottade vi en sån. Och så märkte vi inte av den. För vi fattar ju inte att det tar ett tag för den att slå till.
Just det.
Så då tjottade vi en till. Så märkte vi inte av den heller. Så sa vi, ja, men det är onödigt. Och, då ska jag bara pausa här en stund.
Ja, vi pausar. Specialisterna. Hey! Specialisterna. Hey! Då är vi tillbaka.
Då är vi tillbaka. Det ringde. Det är ju så, jag ska åka till New York imorgon. Och då behöver man ju ha rena kläder.
Mm.
Och eftersom jag inte tvättar och städar själv. så då måste, då som, det är min mamma som tvättar. Så hon ringde, ja. För hon var här nu då och skulle hämta tvätten.
Ja. Jag märker att du ljuger nu. Det var ju din pappa.
Ja, det var min pappa som körde bilen då.
Ja, okay.
Men,
du vill inte blanda in honom
i... Nej, alltså han ställer sig emot den här typen av beteende. Men det är ju en av de, jag märkt så här när man märker så, när folk kommenterar på poddar och sånt, så är detta nu en av de mest provocerande sakerna med mig. som vad folk tycker, det är att jag inte städar eller tvättar själv.
Det i sig är inte så provocerande, men det som är provocerande är att du påstår att allting är så jävla barnsligt. Alltså allt annat så här. Ketchup på köttfärsen, det är bara barn. Äter du glass, det är bara barn som gör det.
Cyklar du? Cyklar och sånt, ja.
Det är bara barn som gör det.
Ja, och så kan jag inte tvätta eller städa själv. Men det är ju, livet blir ju enklare om man inte gör de tråkiga. Alltså jag tycker det är så jävla tråkigt.
Annars går man in i väggen, blir utbränd, om man ska göra det.
Ja, man får försöka undvika det så gott det går. Men så det var det som hände där. Men jag var mitt uppe i den här historien då, att vi satt och drack. Och så tog vi då så en andra då, och så märkte vi inte jättemycket av den. Så ja, men nu är det onödigt, bara ta två. Men om vi nu ändå har börjat så får vi fortsätta. Så tog vi en tredje, en fjärde. Och så vi tog så många. Vi var liksom inte rutinerade heller.
Nej.
Så vi blev ju aspackade där hemma i mitt pojkrum. Så fick vi idén, vi ska gå ute. Så då gick vi ut, men då tog vi först och hällde
över. Hur mådde ni där då? Var ni i det stadiet där det var bara, fan vad fett livet är, vi ska gå ut och
det var fantastiskt.
Göra balla saker ute.
Det var jätteroligt, verkligen. Alltså, en sån, det var kanske därför jag har lagt den på minnet. Det var en sån jätterolig kväll liksom.
Och sen dess har du försökt få samma kick som du fick den
dagen. Återskapa det. Ja, men så gick vi hällde vi över, för då vi drack liksom halva vodkaflaskan, det var en sån 1 liters. Sen hällde vi över i en mindre glasflaska av någon anledning, för att vi ville inte gå ut med den stora flaskan. Och då var det ju liksom mitt i natten. Och så gick vi ut och då var vi liksom, tänk då här, de här två tonårs liksom hormon killarna liksom, plus lite liksom inte de coolaste. Så det var rätt mycket så liksom aggressioner som låg
inombords.
Så minns vi började så kicka på bilar på parkeringsplatser. Så vi skulle kicka av såna, vad heter de, speglarna.
Ja, sidospeglarna.
Ja, så backspeglar. Eller backspegeln inne i bilen.
Det är nog den som är inne i bilen. Ingen av oss har körkort, så vi kan inte sånt.
Så de skulle sparka av, vi försökte sparka in en ruta. Det gick inte, vi fick jävla hårda rutor.
Härdat glas. Ja.
Sen gick vi till vår gamla skola. Så tog jag den, så tittade jag in genom fönstret till min gamla klassrum.
Ja.
Så tog jag den glasflaskan och bara smällde rakt in i.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Rutan. Ja. Så glasflaskan gick sönder, både rutan och glasflaskan gick sönder, så glasflaskan gick sönder i min hand och så blev det ett stort sånt djupt sår rakt in i min handflata. Och då ville jag inte liksom visa det för mina föräldrar sen.
Nej.
Så då låtsades, när de då var hemma dagen efter, så liksom dolde jag det hela tiden. Men jag var rätt orolig för att man, alltså,
ja, kanske blodförgiftning och sånt.
Ja, precis. För jag minns att jag sköljde det i en sjö. en sån ankdamm.
Så stilla vatten, ja. Smutsigt.
Så jag gick dit och sköljde det i en sjö. Det är så jävla dumt. Ja. Alltså, det är ju extra dumt eftersom det enda som var inblandat var glas och sprit.
Ja,
liksom det. Glas och alkohol. Det är ju egentligen liksom inget av det som, det var ju ingen större risk för infektion eftersom jag hade ju liksom antagligen alkohol i såret. Och då är det bara dumt att gå och bada sig, så här, skölja sitt öppna sår i en sjö full med skit.
Ankskit.
Ja. Men det gjorde jag. Och så,
men du fick ingen infektion och sånt av det?
Nej, jag fick inte det. Och sen det läkte av sig själv, men jag, alltså om jag till exempel ska rädda en handboll idag eller så, fånga en boll, så kan jag liksom strama till lite.
Ja, någon nerv eller någonting som är lite skadad.
Precis. Men jag minns att dagen efter var det Ben Hur på tv.
Mm.
På den tiden var det ju svårt att få tag på film. Och Ben Hur var en sån film som jag hade velat se väldigt länge. Och så visades den på SVT. För den hade ju då 9 Oscar. Så då minns jag att jag låg titta på den och på mitt sår samtidigt.
Så du associerar Ben Hur med såret i handflatan?
Ja, det kan man säga. Alltså, den har ingen riktig knorr, den här historien. Men
det är roligt. Vi höll också på sånt, alltså crossa rutor och sånt skit. Mm. Bara för att jävlas. Alltså, det antar att du bara kände för att jävlas med skolan då.
Mm.
När du var packad.
Ja.
Och man höll på med rätt mycket sånt skit bara för att jävlas. Alltså bara för att det var fel.
Ja. Ja, men jag har också den här teorin att när man är tonåren så blir man ful. Alltså allting på en växer konstigt och man får finnar, man får en svett börjar lukta. Alltså allt sånt. Alltså hela puberteten är ju bara att man liksom går igenom ett sånt stadie där man är ful.
Ja.
Och då tänker jag också att då tonåringars vandalism hänger ihop med det.
Ja.
Att det är att man vill att allt annat också ska bli fult.
Ja.
Så man ser en lyktstolpe som lyser och är precis så som den alltid har varit när man var liten, så är man sur att lyktstolpen ser likadan ut som för 2 år sedan.
Ja.
Men jag har blivit ful. Då ska lyktstolpen också bli ful. Ja. Så börjar man kicka på det. Den ska inte kunna lysa på samma sätt som jag inte ska kunna
lysa upp.
Ja.
Med mitt utseende.
Ja, precis.
Och ja, och sen är det hormonerna och sånt skit. Det snackade vi också om i Akis samtal, att så här kicka in dörrar och sånt skit i hemmet. Att det gjorde man ju dels på grund av tonårshormonerna.
Ja.
Men jag tänker att de som bränner bilar, att det är något liknande. Det är bara, de har hittat ett jävligt fett sätt att få ut sin...
Ja, folk vill få det till att det är så här, ett samhällsproblem politiskt. Det är bara att man är tonåring.
Ja, ja.
Och så är de lite coolare.
Ja.
Alltså,
när vi krossade en ruta, ja, det var ganska coolt att se glassplittret och sånt där.
Ja.
Och höra det ljudet.
Ja.
Och man fick en kick av det och sen fick man kuta därifrån.
Ja.
Men det är ju ännu fetare. Jag är lite avundsjuk på det. Det är ännu fetare att bränna upp en bil.
Ja.
Så att den kanske sprängs också. Ja, en precis. Explosion och sånt skit.
Och det kan jag undra om det kan vara också så här beroende på vad som är statussymboler där man växer upp.
Ja.
Jag tänker att bilar i förorten är ju bil en väldigt stor statussymbol. Ja. Och det är kanske därför de ger sig på bilar.
Ja.
Medans i så här medelsvensson så är det ju rätt mycket bara så höga liksom höga löner och sånt.
Ja.
Så då är det ju liksom statusen är liksom att ha kanske föräldrar som har bra jobb.
Ja.
Och om man har bra jobb och hög lön så betalar man mycket skatt. Så då ger man sig på alla sådana kommunala grejer för att man är lack. Man liksom så här, de pengarna som de har tjänat ska gå till det här. Jag förstör liksom statussymbolen. För att i medelsvensson så hör man ju ofta det här det är mina skattepengar som går till bla bla bla, mina skattepengar som går, att det är en statussymbol att betala mycket skatt. Och då blir ungdomarna liksom, då tänker de, det är en statussymbol, skattepengar är en statussymbol, då ska jag förstöra skattepengar. Och i orten så
är... att det var därför du gav det på din skola, för att det var kommunalt.
En kommunal skola. Hade det varit en privat skola hade jag aldrig gjort det.
Hade jag respekterat egendomen.
Ja. Ja, det här är ju alltså, men det är en
teori.
Det är en teori, en rimlig teori.
Men det var ju, alltså, vi höll på med sånt skit, kasta in ägg och sånt genom öppna fönster.
Ja.
Och sånt också. Och det är ju bara, alltså det var ju bara,
det var inte jävligt hönsägg, utan det var såna konstbefruktning, nej, bröt det in i en sån konstbefruktningslabb och tog kvinnors ägg.
Ja. Gick in på en strutsfarm och tog deras ägg.
Ja, ägg. Ska, kan man hitta på något om ägg också? Varför ni gav er på ägg? Att ägg var en statussymbol när du växte upp.
Ja. Fin mat.
Ja, det är fin mat. Sådana som har rå att äta ägg.
Ja.
Ja, men det kan vara, ägg är ju associerat med högtider. Ja. Som ägghalvan då, som är på julbord och midsommar och påsk och, mm, och så. Och att, att från de förhållanden du kommer från, så, så hade ni inte det här att man firar högtider på samma sätt liksom. Det var, för ni hade så spruckna familjer och sånt. Så, ni, så det var därför ni valde ägget, symbolvärdet i ägget.
Ja.
Att ni, ja, det var därför ni kastade ägg. För att ni inte hade familjer. det var symbolen för kärnfamiljen.
Ja.
Ja, jag fick ihop det också, tycker jag.
Ja, det tycker jag. Jag tycker det var helt klockrent.
Specialisterna. Bara riktiga svenskar.
Du sa att du har lite mer distans till din psykiska ohälsa idag, ja, än vad du hade förr.
Ja, utbrändheten i varje fall.
Ja, ja. Inte den psykiska ohälsan.
Nej, psykiska ohälsan kommer, det finns ju många skepnader.
Vi måste börja tysta ner psykisk ohälsa.
Vi måste stigmatisera mera.
Ja. Ja, men det, undrar om det här, att ju mer vi pratar om psykisk ohälsa, så verkar det som att fler får det.
Ja.
Eller är det bara att fler pratar om det? Att, ja, om man tänker att det är som homosexualitet, att, att liksom, ju mer man pratar om det och folk berättar att de var det, att de hade homosexualitet.
Men är det inte bara så här nyhetens... Ja, homosexualitet.
Ja.
Men är det inte nyhetens behag bara? Att när man börjar liksom upplysa om något sånt där, så, så blir det lättare för folk att identifiera sig med det. Med,
ja,
homosexualitet och med transsexualitet, mm, och, ja, med psykisk ohälsa. Och...
Jo, precis. Men jag tror inte man blir, alltså så, man är ju, jag tror inte att det blir, att fler blir homosexuella för att det är okej.
Okay. Nej, men jag, nej, precis, utan att det blir mer att folk tal, använder diagnoser och sånt där lite lättvindigt och säger att, ja, men jag har, jag är nog bipolär för att jag är, ibland är jag ledsen och ibland är jag glad.
Ja, ja, precis.
Och jag, är, jag har nog ADHD.
Jo, men det här att man så slänger, att man självdiagnostiserar, ja, sig och sådär. Att det är nog liksom så.
Men jag har Tourette för att jag säger fula ord ibland, ja, för att få uppmärksamhet.
Ja, precis. Jo, men det, det kan ju vara liksom såklart att man, det här att man självdiagnostiserar sig själv. Ja. Lite taftologi där.
Ja, skitsamma.
Ja. Men då, men då är det ju ändå inte kanske riktig psykisk ohälsa. Jag vet inte, men jag tänker det här, för att det går ju lite emot det här bita ihop och skärpa sig grejen,
ja,
som kanske man gjorde innan när man skämdes över psykisk, mm, ohälsa, så kanske fler så bara bet ihop och så tog de sig förbi det för att, mm, de kände, nej, men det här är inte okej, för det finns ju också liksom.
För, då, för det som man gör då är att man, ja, men jag vägrar identifiera mig med det här.
Ja, precis.
Och det kan ju ha en positiv effekt. Medan, mm, man då, om man då fastställer att, ja, men så är jag.
Ja, om det, det liksom är helt accepterat, så kanske det liksom, då ger man hän liksom, och kämpar inte tillräckligt, eller så här, kämpar inte så lika mycket för att ta, liksom, det kan ju ha båda effekter. Det kan ju vara också, det kan ju lika väl vara att det var värre förr då, och att folk mådde skitdåligt och så tog de livet av sig,
ja,
och så ljög man om att de hade satt i halsen eller någonting.
Ja.
Men det kan ju också vara att det är dåligt, om att man kanske ska ha lite mindre acceptans för psykisk ohälsa.
Ja, men lite grann, ja, lite grann faktiskt. Alltså man hör på P3 ibland, och då är det alltid någon som snackar om sin depression.
Ja.
Och sen, jag har varit deprimerad sedan jag var 8 år.
Ja.
Så fuck you, det har det inte varit. Nej. Ingen 8-åring är deprimerad.
Jag tänker, för om man så bara ska säga vi måste så här prata om inkontinens.
Ja.
Att det är helt okej att vara inkontinent och ja. Pissa på sig liksom. Ja. Då är ju risken att såna som att jag då när det blir helt accepterat och nästan lite coolt och så här skriva en statusuppdatering på Facebook så pissa precis ner mig så blir det lite coolt liksom, att det blir lite så många kändisar går ut öppet och berättar om hur de pissar ner sig ibland.
Ja.
Och då kanske jag själv, fast jag inte liksom är inkontinent, så skulle jag kanske själv bara så pissa ner mig. För att det är helt accepterat. Yes. Så du på en krogen någon dag när man, eller så, och det är lång kö till toaletten så har jag bara pissat ner mig.
Yeah.
Och så hade jag varit så, ja men jag har lite problem med liksom, jag pissar ner mig, det är precis som Rihanna och Sylvester Stallone och, alltså,
sluta.
Ja men så, Leonardo DiCaprio, jag är som Leonardo DiCaprio där liksom, jag pissar ner mig.
Och så säger du så här, sluta döma mig, även om det är ingen som dömer dig, för att det är coolt.
Ja, exakt.
Så säger du, sluta döma mig, att döma en person för inkontinens är lika allvarligt som att döda.
Ja, precis. Ja, så då ska jag bara pissa ner mig. Och så ska jag, och så är det lite coolt liksom, att man har pissat ner sig, folk börjar snacka om det.
Ja.
Och så skrev vi måste börja prata mer om
det. Det är inte helt osannolikt att det kommer komma. Alltså jag tänker att det är ändå så här inne med laktosintolerans och glutenintolerans och sånt där.
Ja, gluten är väl mer inne än laktos. Ja. För laktos är ju förknippat med att skita på sig. Ja.
Men vi måste ju...
Vi måste börja skita på oss. Men gluten är precis allergi och sånt. Och det ligger, det måste ju vara någon sån allmän så mänsklig grej. Det här att vilja ha vissa fel.
Ja.
För jag minns jag hade en sån dröm, när jag var, eller alltså inte en drömdröm utan alltså en dagdröm. Eller att, som jag brukar tänka, att det var att jag skulle få ett öga som var helt torrt och krispigt. Som ett friterat öga.
Ja.
För jag, alltså detta var när jag gick i lågstadiet. För jag tänkte så att det, folk skulle, så här, snygga tjejer skulle komma fram och fråga liksom vad det är.
Jaja.
Så här skulle jag säga, men det är en sjukdom som mitt öga är liksom helt krispigt. Och det är ironiskt nog så fick jag ju sen keratokonus på det ögat, så att det kanske är den här tankekraften att, att jag fick sjukdomen. Fast det finns så den närmsta sjukdomen då. Men jag minns jag hade liksom att en bild av ett sånt krispigt
konstigt.
Om du tänker dig som ett fläskasvål fast ett öga. Jag minns att jag liksom så drömde om det, att det hade varit liksom coolt, tänkte jag då. Att folk skulle tycka att det var coolt.
Ja. Jag tänker sån cheese balls som är som ostbågar fast bollar.
Ja, åt det hållet. Ja, precis. Ja. Fast mer som att det liksom är genomskinligt, alltså det är genomskinligt gult fast genomskinligt och krispigt. Ja. Alltså som en fritera, som om man friterar någonting som redan är genomskinligt.
Ja.
Fast så får du bara liksom det här olje, alltså och att man liksom vill ha såna äckliga grejer. Jag minns jag så ljög också när man skulle man hade någon sån skrivbok, så skulle man i lågstadiet, så skulle man skriva om så här sin favoritfrukost.
Ja.
Då minns jag att jag hittade på en favoritfrukost som sen liksom alla trodde på, inklusive läraren, och som så hängde med väldigt långt i min, att folk trodde att jag åt det. Och det var, för då skrev jag, och sen skulle man berätta för klassen vad det var. Och då skrev jag, min favoritfrukost, det är en stor så här, en stor kokt potatis som man gröper ur.
Ja.
Och så häller man ner spenat och ketchup och rör om i det hålet.
Ja.
Så det blev som en typ som en bakad potatis, fast det var ingen bakad potatis, utan det var bara en stor kokt potatis.
Ja.
Och så åt man, och så det var min favoritfrukost då.
Ja.
Och ja, de trodde ju på det.
Ja.
Och så tyckte folk att det var äckligt, men det var ju ändå
intressant.
Ja, ja. Precis. Så att det var kanske då liksom det jag kunde göra, eftersom jag inte fick ett krispigt öga. Så fick jag göra den här grejen istället då.
Ja.
Och jag minns att jag snudde min syras glasögon och gick till skolan med dem i lågstadiet också. För jag ville att folk skulle fråga, så har du glasögon? Ja, jag hade ju inte glasögon då. Liksom.
Det tycker jag är ännu mer ironiskt än ja. Det här med det krispiga ögat.
Ja. Jo, det känns lite som...
Krispigt öga. Du hade en fantasi.
Ja.
Man, alltså, för att det är ju inte det första man tänker på. Om man tänker att ja, jag ska ha någon fysisk åkomma för att få lite sympati och få uppmärksamhet från brudar.
Mm.
Då är inte krispigt öga det första man tänker på.
Nej.
Krispiga ögon-syndromet.
Nej, det, jag är glad att jag inte fick det.
Ja.
Man kan väl inte få det ens. Men har du någon sån konstig lögn eller någon konstig sån från
ja,
barndomen?
Ja, jag om att jag var allergisk mot champinjoner. det var rättare sagt. Min bror började ljuga om det.
Att du var det?
Nej, att han att hade han, det.
Okay, ja.
För att han gillade inte det. Så han sa det okay. I skolan. Jag är allergisk mot champinjoner så att jag kan inte äta det. Så fick han äta något annat.
Kantareller.
Liksom. Ja. Så fick han kanske det som muslimerna fick. Eller någonting. Att de fick en annan maträtt.
Stryk av lärarna. Och en utskällning.
Men så när han gjorde det så bestämde jag mig också för att ja, men jag är också allergisk mot champinjoner.
Ja. Men ville du då att så här, folk skulle gå fram och prata med dig om det?
Kanske. Ja. Eller jag minns att vi började skämta mycket. Kim som jag var på Mata grisen med, han skämtade ju mycket om det. Att jag, för jag minns att jag sa också en konstig grej med det, att jag blir hög. För mig funkar det som knark. Det var konstigt.
Hade du hört om så magic mushrooms och sånt?
Kanske, att jag hade förknippat det med det på något sätt.
Ja.
Och så blev det ändå så här många roliga skämt om det i skolan.
Ja.
Från kompisar. Totalt meningslös.
Ja, man hade ju sådana konstiga grejer för sig. Säga vad man vill om barn, va? Men vilka jävla lögnaktiga svin. Specialisterna. Hey! Specialisterna. Jag har ju då kommit tillbaka lite in i min kliniska depression som jag var på väg ur. Men nu, alltså, så nu, ska jag till New York och sen ska jag ur kliniska depressionen igen.
Du tänker att ja, men jag ska spara på kliniska depressionen under New York-vistelsen.
Ja, precis. Nej, men det var lite sådana så privata grejer bara som sorggrejer. Så bara blev det att jag gled lite smått in i en klinisk depression igen. Va?
Du gled?
Jag gled, ja precis. Ja. Men jag känner ändå att den är inte liksom, det är en som bara ett litet efterskalv.
Ja.
Så jag är på väg ur den igen. Men hur gjorde du för att pratar vi om det, hur du tog dig ur? Du sa att du skärpte dig.
Ja.
Men var det bara så att du bestämde dig, nu skärper jag mig? Eller var det liksom de här grejerna att du sa upp dig och...
Ja, nej, men det var väl kanske framförallt du och min tjej som hjälpte mig ur den genom att snacka skit.
Ja.
Nej, men att det liksom bara snacka förståndigt med mig i flera omgångar liksom.
Ja, vi var rätt bra där. Ja, alltså vi blev kompisar och så när vi var
bondade över min psykiska
ohälsa. Ja, precis. Vi satt liksom så och pratade olika planer hur man skulle så här göra så att du mådde bättre.
Ja.
Och, så att,
så det är mycket er förtjänst.
Ja, det är det. Det har varit roligt om vi blev kära i varandra. Och alltså, så på vårt bröllopsscen så ska du hålla tal om hur du liksom ser din del i det och så här, jag kan se tillbaks då, det var ju att jag och vi var ju ett par och sen så hamnade jag i en klinisk depression och var utbränd och tappade hår och så, och då var det först då Anton och Therese de fick
liksom, då förstod jag att det finns en mening med allt. På den tiden kunde jag inte förstå varför drabbas jag av detta.
Nu förstår jag att det var för att de skulle hitta varandra. Ja. Nu är jag helt ensam och mår sämre än någonsin.
Men det glädjer mig någonstans in i sinne att jag vet att det har ett syfte. Allt det här har ett syfte.
Jag kommer ta mitt liv. Och så börjar hota under talet. Allting har ett syfte. Det kanske har ett syfte om jag tar mitt liv nu och så tar du upp en kniv och håller mot din hals under tiden. Nej, nej, jag ska inte göra. Eller, jag kommer göra. Nej, 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 det är lugnt. Du börjar tappa hår under talet. Får vredesutbrott och sånt.
Får det till att det är något vackert att jag tar livet av mig på
cirkeln, ett bröllop. Nu ska cirkeln slutas. Nu behövs inte jag längre. Nu har jag gjort mitt jobb.
Skämmer halsen av sig, börjar spruta ut blod där på.
Mitt jobb var att få psykisk ohälsa så att ni skulle hitta varandra. Och nu när ni gifter er så behövs inte jag längre. Så bara skär du halsen av dig. Jag önskar all lycka i framtiden.
Jag tänker att i något parallellt universum så händer detta just nu.
Ja. Ja, det gör det. Det hade varit roligt. Men sorgligt också, på många sätt och vis.
Ja, det är ju det. Ja. Det är ju roligt med psykisk ohälsa, men sorgligt också.
Ja. Ja, men jag tänker att jag brukar så, om jag är i en klinisk, så brukar jag bara också bestämma mig för typ ett datum. Så,
ja.
Ja, men nu,
ja, men det funkar nog bra. Ja. Så att man,
har två veckor, och då ska jag bara vara så extremt klinisk.
Ja.
Så jag ska bara liksom släppa taget om precis allting under de två veckorna. Så då får jag liksom...
Lite vilo. Det är lite de vilodagarna jag snackar om.
Ja, men på något sätt som att liksom bara tömma sig på klinisk depression under två veckor, så man till slut liksom tröttnar på det ordentligt.
Ja.
Att jag liksom gör allting, att jag är kliniskt deprimerad, men alldeles för extremt kliniskt deprimerad för att under de två veckorna nu ska jag passa på. För sen på måndag den 17:e så får jag inte vara kliniskt deprimerad längre. Så nu gäller det att passa på.
Ja.
Liksom, nu gäller, och då brukar jag bara så beställa hem från Mat 24. Ja, så hemkörning. Nice. Så beställer hem så tre pizzor. Äter en, två i kylen. Äter dem. Och liksom fyller kylen med läsk och bara ligger i sängen liksom.
Och gör såna ljud.
Nej, men bara så sträckkollar någon serie och så duschar inte och sånt.
Ja.
Och då efter två veckor så är man rätt trött på det.
Ja.
Då känner man att men det här med att vara klinisk, det är inte min grej längre.
Nej.
Det känns rätt skönt. Jag har fått ur mitt system nu.
Ja.
Nu tar jag tag i det. Och då brukar det vara rätt så liksom praktiska saker som funkar. För att då blir ju också skillnaden mycket större. Om man släpper taget helt under ett par veckor,
ja,
så blir man ju liksom, då blir man ju en slusk. Ja. Både liksom i måendet, men också liksom i det yttre. Att om man så här super för hårt, äter för mycket skit, missköter liksom allmänt sig själv. Så då när man väl sen bestämmer sig då den här måndagen den 17:e, då blir det en sån liksom before and after grej mycket tydligare.
Ja.
Så att om man, då märker man ju så här tydligt så här första dagarna att man, så här, man går och klipper sig, rakar sig, duschar.
Alltså när jag är riktigt klinisk så låter jag skägget växa.
Ja.
Alltså du vet, man fixar inte till så här någonting med skägget så att det bara växer ända ner på halsen, du vet.
Ja,
alltså, och ända upp till kindbenen.
Ja.
Och man ser riktigt risig ut.
Ja, mustaschen hänger över överläppen och sånt. Ja, precis.
Och jag
är lite där nu.
Ja.
Att jag har ju liksom låtit skägget växa lite och inte varit så brydd med det.
Är man halvklinisk så då kanske man så här fixar till lite med skägget.
Ja.
Så där, men inte pallar trimma ner det eller raka bort det.
Ja, exakt.
Jag är också där nu, jag är halvklinisk.
Ja, men under turnén kommer du märkas att du är halvklinisk?
Kanske.
Ja.
Kanske, det kan bli spännande. Jag kanske får någon slags så här psykos eller sammanbrott totalt. Kan bli väldigt intressant, kan bli jobbigt att kolla på, men det är definitivt ingenting man vill missa. Utan det är då, antingen får ni en skitfett stand-up show eller så får ni en märklig upplevelse.
Ja.
där jag flippar ut. Lite som Jim Carrey håller på håller på flippat ut i några år.
Frågan är om det är, för jag hörde från Carl Stanley att Jim Carrey håller på med någon film.
Ja, ja, så det är lite som han, vad heter han, Joaquin Phoenix,
ja, precis,
som
exakt.
Flippade ut också.
Ja, och att det liksom är en del, att det är en film om Andy Kaufman eller något sånt.
Ja.
Det är inte den, för han spelar ju Andy Kaufman i Man on the Moon.
Ja.
Men sen så nu så håller de på med någon film om, som är någon så här mer dokumentäraktig, och att det här är en del i det, liksom Jim Carreys utflippande nu.
Ja.
Men det kan ju också vara att hans ex tog livet av sig. Jim Carreys ex tog livet av sig, familjen skyller på Jim Carrey.
Oj.
Ja.
För du hade väl skickat ett sms till Jofi,
ja,
med någon länk till någon intervju han gjorde.
Ja, precis.
Och sen hade du frågat, vad tror du, skådespelar han eller är han Benne?
Ja,
något sånt där.
Ja, just det. Ja. Ja. Jo, det är frågan.
Benne.
Benne. Ja, det heter min turné.
Ja.
Som jag åker ut tillsammans med Simon Järnfors, Vesslan och Benne. En double act. Slutsålt i Göteborg, Stockholm och Växjö. Men extra föreställningar insatta.
Mm.
Och sen så kommer vi också till Helsingborg, till Kristianstad, till Kalmar, till Linköping. Linköping får skärpa sig. Det har sålt svinbra i alla städer förutom Linköping, ja, som är en stor stad.
Och ni har satt på en vardag där och inte på...
Ja, det tror jag.
Ja.
Men alltså, det var samma sak när jag åkte runt med möten.
Ja.
Som var min förra soloshow. Linköping. Alltså, köp biljetter. Ni heter ju Köping. Nej, men ni är för dåliga på det. Om det är någon från Linköping som lyssnar, säg till era kompisar. Annars, jag åker inte dit flera gånger. Det är inte värt det. Jag tänker så, Linköping, det är klart man ska åka dit.
Ja.
Sen så köper inte... Det enda staden av alla andra städer går svinbra, och så Linköping är så... Nej, men vi... Vad har ni gör? De har den här bargatan som de gillar att gå till. Och det fattar jag, för det är en rolig liksom så. Men fan, kom igen.
Ja, man kan alltid gå dit efteråt.
Ja, precis. Vad har vi med? Kalmar och några städer till.
Ja.
Specialisterna.se kan man köpa biljetter. Så vissa städer är på väg att ta slut. Jag tror inte, vi sätter inte upp extra föreställningar i fler städer, utan det blir då Stockholm, Göteborg, Växjö. Malmö ska vi också köra i. Så specialisterna.se kan man köpa biljetter.
Ja, dit. Köp biljetter där. Och köp biljetter till Tuff 2 också.
Ja, om man bara ska se 2 föreställningar, ja, i år, så ska man säga Vesslan och Benne.
Ja.
Nej, men så ska man säga Vesslan och Benne och Tuff 2.
Ja.
Mm. Vad skulle du säga är temat i er, för i er turné?
Jag har ju fått in lite snack om Tuff.
Mm.
Som jag prägat in där.
Ja.
Alltså, temat... Det är väl ganska spridda ämnen i bådas stand-up-shower, både min och Simons. Men det är väl, ja, men det är väl typ det bästa materialet jag har fått fram det senaste året.
Ja, ja, det är det ju.
Och Simons, samma sak där.
Ja.
Mycket skämt om från hans liv. Han är ju rätt självbiografisk i sin stand-up,
ja,
tycker jag. Alltså, det är mycket, handlar mycket om hans förhållande kanske, och
han är pappa. Och
pappa, ja.
Ja.
Pappalivet.
Ja, men det blir
och reflektioner kring det.
Ja. Och du har samma, fast du inte har barn.
Precis.
Så har du reflektioner kring pappalivet och Simons förhållande. Har ni tänkt på Simons förhållande?
Ingen fattar.
Mm. Nej, men det låter spännande. Och då är det biljetter på underproduktion.se/biljetter.
Ja.
Ja.
Man går in på underproduktion.se/tuff2.
Ja, tuff 2. Ja,
det så kan får man fram alla städer och datum och biljettlänkar.
Mm. Ja, fan vad kul. Och vi båda är ju med i podden Måndag. Den får man gärna också lyssna på. Vi släpper varje måndag ett avsnitt av Måndag. Den spelas in live inför publik varje gång, där vi pratar om veckan som gått i nyheter.
Ja, och ibland så försvinner inspelningen eller förstörs.
Just det.
Men det är väldigt, väldigt, väldigt sällan.
Ja.
Det
annars,
inte
Inte så mycket mer. Jag
Anton tror... Magnusson podcast, Mata grisen, två podcaster man kan lyssna på också.
Ja. Specialisterna, stand-up-klubben, kör väl en sista gång den här säsongen. Så köp biljetter på underproduktion.se/biljetter. Ja. Det är ju då Dovas Skanstull, eller Far och Son heter den barnen. Ja. Jag tror det är nu på torsdag, eller om det är nästa torsdag.
Det är paus nu på torsdag.
Det är paus nu på
jag
torsdag.
Jag tyckte Albin skrev det.
Ja, och sen är det, då är det torsdagen efter.
Ja, då kör vi Tuff 2.
Är det ni som kör Tuff 2 på där och under specialisterna flagg kanske?
Ja. Jag uppfattar det så i alla fall.
Ja, så kan det vara.
Han har så bra koll, det är bara min turné.
Ja, precis. Missa inte det i varje fall. Mm. Anton Magnusson podcast, där jag pratar med min homosexuella barndomskompis Bög-Jimmy.
Ja.
Den är rolig.
Ja.
Så den ska man gå in och lyssna på. Supporta specialisterna på Patreon. Vi har för lite Patreon. Så supporta på patreon.com specialisterna podcast. Annars blir vi besvikna.
Fly förbannade.
Vad har vi mer att göra? Ja, men du borde, alltså det är också
det
så här om man vill att
klinisk depression på din turné.
Ja, lite grann. Ja. Lite grann om klinisk depression. Men det är ju framförallt så är det ju rätt mycket att sena, då, i och med att jag senaste året har lidit av klinisk depression så har skämten blivit liksom rätt mycket så att jag har bara tittat liksom på tv och sånt. Ja. Så att liksom tv, liksom alla allt jag har skrivit skämt om är nästan bara liksom det här saker som man gör när man är kliniskt deprimerad.
Ja.
Så det är liksom inte...
Man får, det är inte så mycket skämt om klinisk depression, men man får skämt som liksom kantas av klinisk depression.
Ja, precis. Jag kommer att prata lite liksom om, jag har några så här rutiner och skämt så om klinisk depression, men det är liksom inte så att jag, det är liksom inte någon berättelse så sett, utan det är mer bara massa roliga skämt, saker som jag har tänkt på senaste året. Ja. Och då, i och med att jag har varit kliniskt deprimerad, så har så har det blivit liksom teman som är liksom knutna till saker man gör när man är kliniskt deprimerad. Tittar på tv. Och...
Kommer man gå ifrån showen kliniskt deprimerad?
Nej, man kommer gå därifrån lycklig och glad.
Rekommenderar du den till folk som är kliniskt deprimerade?
Ja.
Och folk som inte är det?
Ja.
Ja.
Man kan säga den, det spelar ingen roll om man är kliniskt deprimerad eller inte.
För att det är både förebyggande och liksom hjälper
den. Ja, men det är ungefär som Tuff. Att den, ni rekommenderar inte den bara till folk som är tuffa.
Nej.
Det har varit jobbigt att bara sitta i en publik bara en massa sådana tuffingar som sitter där. Utan man kan också vara en mes och kolla på. Utöver det, vi har väl Mata grisen kan man lyssna på. Det är din och Kim Malmqvist podd.
Ja.
Den kan man lyssna på. Lyssna på det i arkivsamtal avsnittet. Där du också pratar om.
Man kan säga att det här är lite fortsättning på den.
Ja, precis. Du börjar gnälla om din utbrändhet i arkivsamtal och tjata.
Och sen så maler jag vidare här nu.
Ja. Ja. Jo, men tack för att ni har lyssnat på den här veckans avsnitt av Specialisterna podcast. Vad kan den här heta? Hacka Hackspett special kanske. Ja. Så ses vi, eller så hörs vi, ja, vi ses ute på turné. Köp biljetter till Tuff 2.
Ja.
För risken är om det säljer dåligt så kommer då kommer Arman att bli utbränd.
Ja.
Och det vill ni inte ha på ett samvete. Men om låt säga,
min psykiska ohälsa kan förvärras av det.
Ja, låt säga du kommer till en stad.
Ja.
Till Växjö.
Ja.
Och så är det fullt med folk.
Ja.
Då blir inte du utbränd.
Nej.
För då tänker du, det här är roligt.
Ja.
Men om du kommer dit och det sitter två pers i publiken.
Ja.
Då går du ju därifrån utbränd.
Ja. För då har jag ju lagt ner jättemycket jobb. Ja,
I onödan.
Ja.
Utan att tjäna då pengarna så att du sen kan ta det lite lugnt och
precis.
Vila upp dig.
Precis.
Ja. Så det är väldigt viktigt. Så även om man inte vill se Tuff 2. Ja. Och till och med, det kan till och med vara så om man tycker att man liksom att man helst undviker att se Tuff 2. Så ska man nog inte ha det på sitt samvete.
Nej.
Att man har fått dig att ta livet av dig.
Det är så jag ska marknadsföra det.
Marketing by threat. Mm. Ja, men tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Då kommer vi kanske vara i New York och ja, spela in.
Det kommer ni nog vara.
Ja. Då avslutar vi. Vi brukar avsluta med rabba-dabba tip-top. Vill du säga rabba-dabba tip-top?
Rabba-dabba tip-top! Så är det rätt.
Det var helt rätt.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas?
Kommer du ihåg det, va?
Specialisterna, baby.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.